Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens predikotext som är Johannes evangeliets 3:e kapitel och den 16:e versen. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Amen. Herre, helg oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. För någon som inte kände igen den här bibeltexten, det kanske är den bibelvers i Bibeln som är den mest kända av alla texter. Johannes 3:16. Det har också av många betraktats som den viktigaste versen i Bibeln. Och den är nog mest älskad. Martin Luther kallade den mini-evangeliet. Och den har kallats Guds kärleksbrev, skrivet i blod och adresserat till alla. Den innehåller bara 26 ord. Men orden är fyllda av innehåll. Versen börjar: ty så älskade Gud världen. Det börjar med att tala om Gud. Det börjar inte med att tala om att Gud finns. För det är ett självklart faktum som Bibeln alltid utgår ifrån. Ni vet att Bibeln börjar inte med att säga att det finns en Gud. Utan den börjar med att säga i begynnelsen skapade Gud. Bibeln utgår från Gud. Guds vara diskuteras inte överhuvudtaget. Men detta att Gud finns behöver inte vara en skrämmande tanke och en upplevelse om man förstår vem Gud är. Dagens text börjar med att tala om detta. Ty så älskade Gud världen. Ordet älska förekommer 56 gånger i Johannes evangelium. Sån är vår Gud. Han är en Gud som älskar. Ni vet att verklig kärlek, det är ju lite mer än att vara förälskad. För verklig kärlek är villkorslös. Guds kärlek är i sanning osjälvisk. Och den vill människans bästa. Den offrar sig utan att kräva någonting tillbaka. Men bilden av Guds kärlek blir så mycket, mycket större om vi påminner oss om hans övriga egenskaper. För Bibeln lär att Gud är allvetande. Och det är, om ni tänker efter, så är det ju rätt fantastiskt att han älskar oss trots sitt allvetande. Gud känner oss, han vet allt om oss. Och trots detta gick han till korset för oss. Det är kärlek. Skriften säger, men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi var syndare. Han visste allt om dig och mig när han hängde på korset. Han kände till alla våra hemligheter. Hans allvetande innefattade också alla de där dåliga sakerna som du och jag har gjort. Och som vi kommer att ställa till mig i framtiden. Ändå så lyfte han in dig och mig i sin försoning. Och dog för oss. Gud kände också till vad du och jag borde ha gjort. Som han befallt oss att göra. Han kände till våra bekymmer. Och han vet om när vi känner oss nedslagna. När vi känner oss frustrerade. Och beredda att ge upp. Han vet när vi balanserar på gränsen till att ge upp och falla ihop. Därför gick han till korset för vår skull. Han ser att vi har förvandlat hans vackra värld till en soptipp. Ändå älskade han oss hela tiden. Men Gud älskade oss inte bara trots sitt allvetande. Han älskade också oss trots sin allmakt. För vad kunde han gjort när han såg att vi förstörde hans värld, oss själva och varandra? Han kunde ha satt stopp för allting i kraft av sin allmakt. Han kunde ha alltså satt punkt för den här världen. Men han gjorde det inte. Han dömde inte världen. Han lät den finnas kvar. För att det fanns människor i den som kunde nås av Guds kärleks evangelium. Skriften säger: Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Gud älskade, därför sände han sin enfödde son till världen. Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. När han blev hånad, bunden och slagen, när man piskade honom och spottade på honom, så kunde han brukat vad då? Jo, han kunde ha brukat sin allmakt. Han kunde ha sänt ut 10 000 änglar som blåste rent i den romerska hären eller bland tempelvakterna. Men han gjorde det inte. Han lät sig föras till korset som ett frivilligt offer för din och min synd. För att han älskade dig och mig. Han älskade trots sin allmakt. Förutsättningslös kärlek är sällsynt. Men vi ser glimtar av den lite här och där. Mamman som sitter uppe hela natten och tar hand om sitt sjuka barn. Hon kallar det inte självuppoffrande. Vad kallar hon det för? Hon kallar det kärlek. Maken som blir kvar hos sin maka, som allt mer bryts ner av demens, av smärta, sjukdom, krämpor, som sitter där och som tar hand om henne de sista åren. Han kallade det inte uppoffrande. Han kallade det kärlek. Men mycket av det vi idag kallar kärlek är inte ovillkorlig, förutsättningslös och utgivande. En dam skrev ett brev till sitt ex, som man säger nu för tiden, sin före detta man. Skrev hon så här: Kära Jimmy, inga ord kan uttrycka hur olycklig jag är sedan vi gjorde slut. Snälla, säg att du tar mig tillbaka. Ingen kan ersätta din plats i mitt hjärta, så snälla, förlåt mig. Jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig. Din för alltid, Marie. PS, grattis för storvinsten på Bingolotto. Sann kärlek, den visar sig inte genom tomma ord, utan i handling. Den har alltid ett pris, och det är dyrt. När man älskar så är det till fördel för andra. Din och min kärlek, den är inte till för oss. Den ger, den tar inte. Och så är också Guds kärlek. Guds kärlek är självutgivande. Så långt utgivande kan gå. Och det är väl ändå märkligt när vi tänker efter på just detta. Att Gud hade tid att tänka på just dig och just mig, när han har en hel värld att tänka på. Han tänkte på just dig och mig när han bar sitt kors, när han blev piskad. För det var vår väg han vandrade. Han älskar till och med de som säger att de inte tror att han finns. Han älskar ateisterna, avgudadyrkarna. Nämn en enda person på jorden, så kan du vara säker på att Gud älskade honom. Ordet värd förekommer 77 gånger hos Johannes. Och det syftar i den här texten inte på vår fysiska jord eller på det världsliga systemet, utan i det här sammanhanget syftar det på alla människor som befinner sig på jorden, alltså i världen. människans största kärlek, vad är det för någonting? Jo, det är ju kärleken till det egna jaget. Någon sa, det finns ingen möjlighet att en människa kan älska alla i världen. Faktum är att vi till och med har svårt för att älska våra närstående. Alla våra närstående. Men Gud inte bara kunde, utan han visade verkligen att han älskar alla människor, alla individer. Ty så älskade Gud världen. Han älskar inte vad vi gör när vi gör fel och när vi är onda och kärlekslösa. Men han älskar oss, och hans kärlek har inte upphört. Den fanns när han såg oss ifrån sitt kors. Paulus skriver, Kristi kärlek går långt utöver vad någon kan förstå. Men precis som vi behöver bevisa vår kärlek för att det inte ska vara tomma ord, så bevisar Gud sin kärlek i handling. Kärlek som inte tjänar är förförelse. Kärlek som inte lyssnar är lugn. Kärlek som tar, kräver och förbrukar är en illusion. Men Gud älskade alla människor så mycket att han gav. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Det är handling. Han gav inte världen för att den var värdig. Han gav inte på grund av allt fint han såg. Han gav för att han älskade. Ja, Guds kärlek motiverade honom inte bara att ge, utan att ge det bästa. Hans enfödde son, hans enda son. Det fanns ingen som han, sonen. Ingen som är lik honom. Och det kommer aldrig att komma någon som är lik honom. Att utge betyder att offra. Kristus stiger ner på jorden som den självutgivande. Han utger sig genom att lämna sitt självklara gudomliga majestät och sin gudomliga härlighet, ljusets boningar och makten i det höga, för att bli människa, för att födas som en av oss, för att anta människonatur. Han inte bara gömmer sig under den mänskliga naturen som en förklädnad. Det står i Johannes evangelium att han blev kött. Han blev människa. Han blev som en av oss. Och ändå var han hela tiden Gud. Skriften säger, fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom ett segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Det är kärlek. Johannes skriver, Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Ty så högt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Gud älskade så att han gav. Han gav inte resten av sitt överflöd. Han gav inte en ko 1000 mil bort. Han gav inte någonting som han hade tjänat ut som begagnade kläder. Han utgav sin enfödde son. Och vi tänker ju mest på sonens lidande. Men tänker vi på faderns lidande kärlek i detta? För fadern såg hopen som misshandlade honom, den enda sonen, som han också hade kär. Fadern såg när de hånade honom, när de slog honom, när de pinade och dödade honom. Och fadern, Gud fadern, kunde ha stoppat detta. Men han utgav sin enfödde son för att han älskade dig och mig. Historiens största händelse sker när Gud Fadern utger sin enfödde son, Herre Jesus Kristus, till att vara ett offer för mänsklighetens synd. Till att som en ställföreträdare betala lösepenningen för vår skuld med sitt eget blod. Vad betyder det? Den som jobbar med ekonomi vet att man bokför inkomster och utgifter i spalter med debit och kredit och allt vad det heter. Jag kan inte så mycket om sånt. Men ibland så kan man ju komma på minus i bokföringen. Alltså när skulderna, utgifterna överstiger inkomsterna. Tänk när Gud öppnar sin bok, sin stora bok med bokföringen över våra liv. Skulle du och jag vilja se in i den boken? Nej, svarar någon. Jo, det kanske du inte skulle vara så rädd för att göra, säger jag. Om du betänker vad Gud gör med bokföringen i dagens text. Och så tittar vi i den här boken, i spalten på utgifter, och så ser vi det enorma underskottet. Det du och jag har gjort, tänkt och sagt mot Gud och våra medmänniskor. Det är ju på vårt minuskonto. Och Gud ger oss ingen annan lön än den eviga förtappelsen, om vi skulle tänka rent objektivt. Men låt oss inte springa iväg nu. Du och jag, vi kunde inte ändra på det här kontot. Eller hur? Men så tar Gud sin penna. Och så skriver han över hela skulden på sin son. Det är ju där det handlar om. Du, min son, min egen son, du får betala det genom att leva det liv människan borde ha gjort. Och genom att dö den död som de alla förtjänade. Vilken lättnad, vilken glädje. Skuldfria. Men det är inte klart än. Se också hur Gud Fadern tittar i en annan bok. Så tittar han på sonens redovisning. Och så tittar han på skuldspalten eller utgifter. Och där ser han inget minus överhuvudtaget. Och så tittar han i spalten över intäkter eller inkomster. Och då ser han ju ett stort plus. Kristi rättfärdighet. Kristus uppfyllde ju lagen fullkomligt. Eller hur? Och vad gör Gud? Jo, så tar han sin stora penna och så skriver han över Kristi rättfärdighet. Kristi rättfärdighet. Kristi helighet. På vårat konto. Den tillräknas oss. Ja, men det här säger du bara. Det låter ju väldigt vackert. Står det verkligen i Bibeln? Det här som du säger nu. Ja, det gör det. Gud var i Kristus, står det. Andra Korinthierbrevet 5:19. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och i Romarbrevets 4:5 så står det att Gud förklarar den ogudaktige rättfärdig. Och detta ger Gud människan. Varför då? Det ger Gud människan därför att han älskar henne. Han ger gåvan genom att utge sin enfödde son. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud räcker gåvan till tron. Och var och en inbjudes att tro. Jag inbjöd häromdagen en man till kyrkan i förrgår. Och då svarade han så här. Jag är inte en sån som går i kyrkan. Då kan man ju tänka, varför skulle jag inbjuda en person som redan går i kyrkan? Det verkar ju lite onödigt. Men det var hans förklaring. Jag är inte en sån som går i kyrkan. Och då försöker jag förklara för honom att kyrkan är faktiskt inte till bara för de som redan går i kyrkan. Utan den är ju till för alla. Ty så älskar Gud världen. Att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Ja, det står ju i 1917. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad. Den gåva som Gud ger, den får var och en genom tron tillägna sig. Och Gud vill att alla ska ta emot den gåva som han redan har skänkt. Skriften säger, Gud vår frälsare vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Det står, Herren vill inte att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Och vet ni hur vers 17 lyder i Johannes evangeliets tredje kapitel? Alltså den vers som kommer efter Johannes 3 och 16. Den lyder, inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Ingen har rätt att tänka att detta gäller inte mig. Ingen har rätt att säga att han eller hon inte kan komma till Gud för att han eller hon inte är värdig. Att tro, det är att komma. Definitionen på tro, det är att komma till Kristus och säga, jag är inte värdig, men ta emot mig därför att du har dött för mig. Det är tro. Detta är tro. Och vad säger Kristus till de människor som kommer till honom och säger, jag är inte värdig, men du har dött för mig? Vad säger Kristus till en sån människa? Jo, han säger, den som kommer till mig, honom ska jag aldrig någonsin kasta ut. Man kan skylla på sin egen ovilja. Man kan skylla på sin egen blindhet. Man kan skylla på denna världens bekymmer som har förkvävt tron. Man kan skylla på att man inte har tid. Man kan skylla på att man inte är intresserad. Men man har fortfarande ansvar för sitt eget liv. Men en sak finns det som man aldrig kan skylla på. Och vad är det för någonting? Man kan aldrig skylla på att Gud inte älskar. För det gör han. Och man kan inte skylla på att Gud inte vill att jag ska bli frälst. För det vill han. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och så bjuder Kristus alla människor. Han säger, om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Han säger, åt den som törstar ska jag ge att dricka fritt och förintet ur källan med livets vatten. Fritt och förintet. Det finns ett annat ord som vi använder ofta i svenskan, gratis. Det betyder att var och en som tror att Jesus Kristus är världens frälsare, han får också lita på att Jesus är inte bara världens frälsare, han är min frälsare. Och så säger tron, han har utgivits för min skull, mina synder är förlåtna genom Kristi kors och blod. Amen. Låt oss bedja. Tack kära himmelske Fader för att du idag har påmint oss om din outsägligt rika gåva. Tack för att du påmint oss om att du älskade världen. Den värld som inte älskade dig. Och tack för att du påminner oss om att du sände din enfödde son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi ber dig, inskriv detta underbara evangelium i våra hjärtan och bevara oss i tron på vår frälsare till livets slut. Amen.